Ja, vi förenas i bön. Kära himmelske far, tack för att du har lett historien så underbart. Att du har visat oss genom Josefs exempel. Och du måste sända Jesus hit till världen för att gå in i den djupaste nöd. Det djupaste elände. Den största förnedring. För att vi skulle få bli dina barn, bli friköpta från vår synd. Hjälp oss nu, Herre, ikväll att lära oss av den berättelse som du har gett oss genom Mose. Så att vi kan få tröst och så att vi kan få ett exempel också för hur vi ska bete oss när vi råkar i prövningar och inte ser varför du låter oss få drabbas av prövningar. Utan att du har din plan och att den är fast. Och att du inte sviker, fastän det ibland kan vara svårt. Tack för att vi får lita på din ledning. Låt din heliga ande förklara för oss det vi behöver. Så att ditt namn blir ärat. För Jesus skull. Fader vår som är i himmelen. Helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten, och härligheten, i evighet. Amen. Vi kom förra gången precis så långt att Josef blev kastad i fängelse. I slutet av 39 kapitlet. Han blev ju oskyldigt anklagad av Potifars hustru för att ha försökt förgripa sig på henne, och så var det ju tvärtom, att hon försökte fresta honom till synd, och han motstod det. Han kunde stå emot frestelserna. Även om han var en syndig människa, så gjorde han som Jesus i öknen, han motstod frestelsen. Och det finns många andra exempel på hur Josef är förebild för Jesus, också är det som följer. De sista verserna läste vi inte förra gången, så vi börjar från det, från 39 kapitlet, där det berättas om Josefs framgång i fängelset, 21 versen. Men Herre var med Josef och visade honom nåd och lät honom bli vänligt bemött av föreståndaren för fängelset. Han lät alla fångar i fängelset stå under Josefs uppsikt. Och allt som skulle göras där fick Josef göra. Föreståndaren för fängelset bekymrade sig inte om något som Josef hade hand om, eftersom Herren var med honom och lät honom lyckas i allt han gjorde. Det här är ju precis en parallell till händelsen i Potifars hus. För där var det inte bara Josef som hade välgång, utan Potifar, hans herre, fick välsignelse i huset för Josefs skull. Och då han såg det där, så då lät han Josef ta hand om hela sitt hus. Det var bara en enda punkt där han behöll något för sig själv, och det var hans hustru. Allt annat fick Josef herraväldet över och fick leda och ha uppsikt över. Och så går det precis på samma sätt i fängelset. Och man kan ju fundera på det här, att det är en sådan parallell när man läser i den här versen, 21 versen, om föreståndaren för fängelset. Men i 39 kapitlets första vers så står det att Potifar var befälhavare för drabanterna. Och jämför vi det igen med 40 kapitlets tredje vers, så står det där att det var befälhavaren för drabanterna där i fängelset som utsåg Josef att betjäna dem som var där. befälhavaren för drabanterna. 39:1, där var det Potifar, och i 43 var det Potifar. Är det alltså samma person? Det som är lite underligt är att han nämns inte vid namn här. Och sen är det ju underligt det också, att han låter honom, trots att han blev så arg och trots att Josef anklagades för ett så fruktansvärt brott, att han skulle begå hor med hans hustru, så låter han honom växa till så. Vi sa förra gången också att det finns antydningar här, och det finns en del tolkare som säger klart ut att det verkar så att Potifar inte misstrodde Josef, utan han misstrodde sin hustru. Och om det nu var samma person då som var föreståndare i fängelse, så skulle det då förklaras med att han trodde på Josef fortfarande, trots det där som hade hänt. Men varför säger jag då att om det var samma person? Jo, det kan ju tänkas att det skiftade där, eller att Potifar hamnade bort på någon kommendering, eller överhuvudtaget att den där tjänsten blev nytillsatt. Det blev en annan som utnämndes till befälhavare för drabanterna då när Josef var där i fängelse. För han var många år i fängelse. Så det där vet vi ju inte precis. Eftersom han inte nämnde sin namn så kanske man kan tänka sig det också, att det var en annan. Men tänk så märkligt. Föreståndaren för fängelse behövde inte bekymra sig om någonting. En av fångarna har uppsikt och har fullt förtroende att ta hand om allting och alla där. Det här är andra gången det sker. Det kommer att ske en gång till. Och då är det farao som ger Josef ett sånt förtroende. Så det kommer att ske tre gånger här så länge vi talar om Josef. Det här märkliga, detta väldiga förtroende som den här föreståndaren. Ja. Då kommer vi in på kapitel 40. En tid därefter hände det att den egyptiske kungens hovmästare och hans bagare handlade orätt mot sin herre, kungen i Egypten. Farao blev vred på sina båda hovmän, över hovmästaren och förste bagaren, och lät sätta dem i förvar i drabantbefälhavarens hus, i det fängelse där Josef satt fången. Befälhavaren för drabanterna utsåg Josef att betjäna dem, och de satt där i förvar en tid. Den här personen som nu kallas hovmästaren här, så det är då en ledande tjänsteman. Munskänken känner vi ju kanske till från 1917 års översättning. Det är alltså en som betjänar farao med hans vin, butler. Det är så det översätts i engelska texter. Butler. Och det här är nu ett märkligt drama som kommer in här. Det får man nog säga att det här verklighetsdramat, det är märkligare än fiktionen. Det som människor kan hitta upp och skriva romaner om. Det är en planering av Gud. Där Gud ska nu använda sig av de här personerna, de ska drömma för att Josef ska bli upphöjd vid ett speciellt tillfälle när den tiden kommer. Josef får alltså ett speciellt förtroende, han utses att betjäna de här höga männen. Och så går vi vidare från vers 5. Medan de satt i fängelset hade den egyptiske kungens hovmästare och hans bagare under samma natt var sin dröm, var och en med sin särskilda uttydning. När Josef på morgonen kom in till dem såg han att de var upprörda. Han frågade faraos hovmän, som satt i förvar med honom i hans herres hus, varför ser ni så sorgsna ut idag? De svarade honom, vi har haft en dröm och det finns ingen som kan uttyda den. Josef sa till dem, att ge uttydningen är Guds sak. Berätta drömmen för mig. Det här som de nu drömmer, det gör dem sorgsna, och det är framförallt för det att de inte hittar någon som kan tyda de här drömmarna, för de förstår att de här drömmarna har en särskild betydelse. Gud använder sig av hedniska män för att uppenbara sin vilja. Det kommer ju att upprepas det här. Det har också hänt förr. I Daniels bok läser vi om motsvarande saker. Josef vittnar om Guds makt. Han framför ett väldigt gott vittnesbörd om sin Gud. Gud kan. Och det påminns ju om också i Daniel. För Daniel, han gör samma sak när han får höra att kung Nebukadnessar, som det står i Daniels bokens andra kapitel, har haft en märklig dröm som ingen kunde ens återge för honom. För Nebukadnessar nöjde sig inte med att kräva att de vise där i landet skulle uttolka hans dröm, utan han krävde att de skulle berätta den för honom, vad han har drömt. Och de sa ju, det finns ingen. Men Daniel sa, det finns en. Han vittnade också om sin tro i Potifars hus, så att det är möjligt att Potifar själv kom till tro på honom, det vet vi ju inte, men det är inte osannolikt. Den här drömmen som den här överhovmästaren då berättar från vers 9, den lyder så här: jag drömde att jag såg en vinstock framför mig. På vinstocken fanns tre rankor, och knappt hade den skjutit skott förrän blommorna slog ut och glasarna bar mogna druvor. Jag hade faraos bägare i handen, och jag tog druvorna och pressade dem i faraos bägare. Sedan satte jag bägaren i faraos hand. Det är ju en dröm som komprimerar tiden väldigt där. Den hade vinstockens rankor hade knappt skjutit skott förrän blommorna slog ut. Och sen när blommorna hade slagit ut så kom frukterna precis på en gång. Glasarna bar mogna druvor. Och så kunde hovmästaren ta faraos bägare och pressa druvorna till vin i bägaren. Ja, och så har vi då Josefs uttydning av det här. Josef sa till honom: detta är uttydningen. De tre rankorna betyder tre dagar. Om tre dagar ska farao upphöja ditt huvud och ge dig tillbaka din plats. Du ska få ge farao bägaren i handen som förut då du var hans hovmästare. Men tänk på mig när det går bra för dig, så att du visar barmhärtighet mot mig och nämner om mig för farao och hjälper mig ut ur det här huset. Jag rövades bort från hebreernas land, och inte heller här har jag gjort något som man borde sätta mig i fängelse för. I det här fallet så är det en god dröm. Hovmästaren han ska få tillbaka sin ställning, sin position, och han ska insättas och han ska få se upp igen med glädje. Hans huvud höjs upp på det sättet. Och nu ser Josef en chans här att vädja till farao, för han når ju inte annars farao. En sådan sådan despotisk kung som har oinskränkt makt närmar man sig inte hur som helst. Det fanns heller ingen tågordning för hur en fånge skulle kunna vädja om nåd. Och någon annan fanns inte att hoppas på än farao. Nu har Josef en chans här, faraos närmaste man, hovmästaren, en av hans närmaste, kommer inom tre dagar att bli benådad ur fängelse och får befinna sig precis vid faraos högra sida ungefär. Då kunde han ju tala om för farao att Josef är oskyldigt kastad i fängelse. Han har rövats bort från sitt land. Ja, han såldes ju som ett rov. Hans bröder rövade honom och sålde bort honom. Sen är han också oskyldig dömd. så att han sitter inte i fängelse för sin egen synd. Nu då, förste bagaren, han blir ju uppmuntrad av den här goda uttolkningen. Och så berättar han sin dröm. När förste bagaren såg att Josef hade givit en god uttydning, sa han till honom: jag hade också en dröm, och se, jag bar tre korgar med vetebröd på huvudet. I den översta korgen fanns det alla slags bakverk, sådana som farao brukar äta. Men fåglarna åt av dem, och ur korgen på mitt huvud. Då sa Josef: detta är uttydningen. De tre korgarna betyder tre dagar. Om tre dagar ska farao upphöja ditt huvud och ta det av dig. Han ska hänga upp dig på trä, och fåglarna ska äta ditt kött. Ja, det var lite annat det där. Ingen god prognos för den här bagaren. Hans huvud skulle upphöjas och tas ifrån honom, tas av honom. Han skulle bli halshuggen, och sen skulle hans kropp hängas upp. Och hans huvud dit högst upp då, någonstans. Till en skräck för andra att göra likadant. Vi vet ju att man förr i tiden använde många sådana här metoder för att injaga skräck hos folk. Det var ju för det första tortyr, fruktansvärda tortyrmetoder. Som man hade ända in på 1700-talet, kanske ännu längre. Och så brukar man stegla kropparna som man halshög, så att man spjälkte dem i delar och la dem på en rund ett hjul och det visa hur det går för sådana som försyndar sig. Fruktansvärda saker. Och det var säkerligen inget lindrigare det här som bagaren hade att vänta. Och vi kan tänka oss att bagaren hade inga roliga dagar. Och så det sista i kapitlet. Tre dagar därefter var det faraos födelsedag, och han gjorde en fest för alla sina tjänare. Då upphöjde han bland sina tjänare både överhovmästarens huvud och förste bagarens. Han satte överhovmästaren tillbaka i tjänst så att denne återfick sätta bägaren i faraos hand. Men förste bagaren lät han hänga, så som Josef hade uttytt för dem. Ja, det gick allting i uppfyllelse, men överhovmästaren kom inte ihåg Josef, utan glömde honom. Det är oerhört tragiskt. Josef går ju med gott hopp nu. Nu har han varit där ett dussin år, ja, inte i fängelse, men några år har han varit i fängelse, vi vet inte hur länge. Och så hoppas han: månne nu inte att hovmästaren kommer ihåg mig och talar gott för mig. Så väntar han, det ska komma bud, och så går tiden. Och i kapitel 41 så börjar vi med att konstatera: efter två år hände det att farao drömde att han stod vid Nilen. Efter två år, veckorna gick, månaderna gick, åren gick, två år gick. Det var ännu en fruktansvärd prövning för Josef. Tidigare så var det obestämd framtid i Potifars hus. Så blev det en obestämd och en sämre framtid i fängelset. Men så började han hoppas. Och ni vet ju det här att när hoppet slås i spillror och grusas, så är det ännu värre än om man inte har något hopp. Det är fruktansvärt. Men nu börjar farao drömma. Och nu kommer vi att gå ganska snabbt igenom det här, för att det är både upprepningar och rätt så mycket som vi nu inte kan säga så där så mycket detaljer om. Efter två år hände det att farao drömde att han stod vid Nilen. Han såg 20 kor, vackra och feta, stiga upp ur floden, och de betade i vassen. Sedan såg han 20 andra kor, fula och magra, stiga upp ur floden. De ställde sig bredvid de andra korna på flodstranden, och de fula och magra korna åt upp de 20 vackra och feta korna. Därefter vaknade farao. Men han somnade igen och såg då i drömmen 7 ax, frodiga och vackra, som växte på samma strå. Sedan såg han 7 andra ax skjuta upp, tunna och svedda av östanvinden. Och de 7 tunna axen slukade de 7 frodiga och fula axen. Sedan vaknade farao och se, det var en dröm. Först berättar Mose om de här drömmarna. Och sen återger farao dem för Josef, nästan likadant senare. Floden, det var Nilen, det centrala vattendraget, det som gjorde att hela Egypten var fruktbar. Så det var en oerhört central punkt eller företeelse, det här med Nilfloden. Och korna, de hade en symbolisk funktion, de betecknar jordens fruktsamhet. Så man kan ju, borde ju kunna tänka sig att det skulle gå att hitta en tolkning till det här. Vad som händer när 7 fruktansvärt fula och magra kor slukar upp 7 feta kor. De här 7 axen, de som var svedda av östanvinden, de hade torkat. Östanvinden var där i landet en torr vind. Det kom från öknen, den arabiska öknen. Och den kom inte med någon fukt. Så det var också ett tecken på att det var de som var tunna och svedda av östanvinden. De innehöll inget, de var förtorkade. Och ja, så läser vi vidare. På morgonen var han orolig till sinne, så han skickade bud och kallade till sig alla spåmän och alla visemän i Egypten. Farao berättade sina drömmar för dem, men det fanns ingen som kunde uttyda dem för honom. Då sa överhovmästaren till farao, idag måste jag påminna om mina synder. När farao en gång var vred på sina tjänare, satte han mig och förste bagaren i förvar i det hus som tillhörde befälhavaren för drabanterna. Då hade vi båda samma natt var sin dröm, och våra drömmar hade var sin särskilda uttydning. Tillsammans med oss fanns där en ung hebre som var tjänare hos befälhavaren för drabanterna. Vi berättade våra drömmar för honom, och han uttydde dem för oss. Ja, han uttydde vad var och en av oss hade drömt, och som han uttydde för oss, så blev det. Jag fick tillbaka min tjänst, och den andre hängdes. Först det här med han kallar till sig alla spåmän och alla vise. Vi vet just en av händelserna när Mose och Aaron trädde fram inför farao, som berättas i andra Mosebok, 7:e-8:e kapitlen. Så gjorde de under, med staven som de kastade och som blev en orm, till exempel. Men farao spåmän kunde göra detsamma genom sina hemliga konster. Och de gjorde många andra sådana här märkliga saker också, till en viss gräns. Sen kunde de inte längre. Men de kunde. Det är ett tecken på att de hade en stark makt i sitt förfogande. Det var inte bara illusionister, utan det måste ha varit mera. Och det var djävulens makt som han. Det var en demonisk makt som användes via de här spåmännen. Men nu kan de ingenting. De förmår inget. Inte ens fast man tycker att det skulle kunna finnas möjligheter att hitta en symbolik i det här som farao drömmer. Det är helt nollställa. Det var ju likadant med Babels visemän som kallades inför farao för att berätta vad Nebukadnessar hade drömt. De sa att det finns ingen människa bland de dödliga som kan göra det. Det finns bara en, och det är Gud i himlen, och han bor, eller gudarna, och de bor inte här bland oss människor. Så de var hjälplösa, för de kunde inte få dit dem. Men nu kommer Daniel, han säger, han kan be Gud att ge den här tolkningen. På samma sätt gör Josef. Nu när farao får reda på att det finns en som kan tyda drömmar, så skyndar han sig att hämta Josef. Den här överhovmästaren kom ihåg sina synder. Det var väl antagligen då de synder som gjorde att han fängslades kan ju också tänkas att ha varit hans svikna löfte som han nu kallar en synd, men det är mera sannolikt att det handlar om att han påminner sig hela historien med att hur han hamnade i fängelse och vad som hände sen. Josef får nu snygga upp sig för att vara representabel. Då skickade fara och bud efter Josef. Man skyndade sig att föra ut honom ur fängelset. Och han rakade sig och bytte kläder och kom inför farao. Farao sa till Josef, jag har haft en dröm och det finns ingen som kan uttyda den. Men jag har hört säga som dig att när du får veta en dröm så kan du uttyda den. Josef sa till farao, inte jag. Men Gud kan ge farao ett gynnsamt svar. Då sa farao till Josef, jag drömde att jag stod på Nilens strand. Jag såg 7 kor, vackra och feta, stiga upp ur floden och de betade i vassen. Sedan såg jag 7 andra kor stiga upp, klena och mycket fula och magra. I hela Egyptens land har jag aldrig sett så fula kor. Och de magra och fula korna åt upp de 7 första feta korna. Men när de hade svalt dem kunde man inte märka att de hade ätit upp dem. De var lika fula som förut. Sedan vaknade jag. Men jag drömde igen och då såg jag 7 ax fullmatade och vackra växa på samma strå. Sedan såg jag 7 andra ax skjuta upp, torra och tunna och svedda av östanvinden. Och de tunna axen slukade de 7 vackra axen. Detta har jag talat om för spåmännen, men ingen kunde förklara det för mig. Farao understryker här faktiskt någonting som inte Mose återgav i den här första berättelsen. Hur fruktansvärt fula de var. Inte någonstans i hela Egypten har jag sett så fula kor. Och han lägger också till att fastän de åt upp de här feta korna så såg man ingen skillnad sen. De borde ju ha fått bösande magar då. Men ingen skillnad. De var lika magra och fula. Som förut. Och nu har då farao tala om det här för spåmännen och ingen kunde förklara det. Vad ska jag ta mig till? Jo, men jag har ju hört om dig att du kan tyda det här. Nu ska vi se vad Josef säger till farao. Då sa Josef till farao, faraos drömmar har en och samma betydelse. Gud har visat farao vad han tänker göra. De 7 vackra korna betyder 7 år och de 7 vackra axen betyder också 7 år. Drömmarna har samma betydelse. De 7 magra och fula korna som steg upp efter den betyder 7 år liksom de 7 tomma axeln som var svedda av östanvinden. 7 hungerår ska komma. Det var detta jag menade när jag sa till farao. Vad Gud tänker göra har han låtit farao veta. 7 år ska komma med stort överflöd över hela Egyptens land. Men efter dem ska det komma 7 hungerår. Och man ska glömma allt det tidigare överflödet i Egypten och hungersnöden ska ödelägga landet. Man ska inte minnas det tidigare överflödet i landet för den hungersnöd som sen kommer, ty den ska bli mycket svår. Att farao har haft drömmen 2 gånger betyder att detta är fast bestämt av Gud och att han ska låta det ske snart. Josef har inga problem att berätta och han vet vem det är som kan uppenbara det här för honom. Jo, det är Gud. Så han vittnar här om sin Gud inför farao, så som han gjorde inför Potifars hustru då han sa, hur ska jag kunna synda mot Gud? Och han vittnar säkert också många andra gånger i Potifars hus. Och han vittnar i fängelset. Han vittnar för överhovmästaren och bagaren om att det är Gud som kan. Han var mån om att säga det, att det var inte hans egen kraft. Han kunde ju ha sagt att jag är duktig, jag kan, jag vet. Och skryta. Han kunde ha berömt sig av sin förmåga. Men det gjorde han inte. Han hade själv ingen förmåga. Men kraften den fanns hos Gud. Och Josef understryker det ännu i vers 28. Det var detta jag menade när jag sa till farao. Vad Gud tänker göra han låtit farao veta. Han säger också att det är Guds plan det här. Gud gör det. Han står bakom det som sker. Det finns ingenting som sker utan att Gud verkade. Och så säger då Josef slutligen där att det är drömmen kommer två gånger betyder att det är fast bestämt av Gud och att det ska ske snart. Så ska vi då fortsätta med att se vad Josef säger mera. Vers 33. Därför bör farao utse en förståndig och vis man och sätta honom över Egyptens land. Farao bör också sätta tillsyningsmän över landet och ta upp femtedelen av skörden i Egypten under de 7 överflödsåren. Under dessa kommande goda år ska de samla in allt ätbart och lagra och förvara säd under faraos tillsyn i städerna. Och det ska finnas förråd av livsmedel för landet under de 7 hungerår som ska komma över Egypten. Så ska landet inte behöva gå under genom hungersnöden. Det här har Josef också fått av Gud. Vi vet ingenting som inte Gud har uppenbarat för oss. Och det var inte alltså heller hans klokhet som gjorde det här. Utan det var Gud som berättade för Josef vad han ska säga. Precis samma sak sa ju Jesus också. När ni ställs inför landshövdingar, när ni dras inför rätta. Ni ska inte göra er bekymmer över vad ni ska säga. Det ska den heliga ande uppenbara för er. Den stunden. Han går ut över sin egentliga uppgift här, Josef. Han hade ju fått i uppgift att uttolka drömmarna. Då fortsätter han med att ge råd åt farao. Han, en slav, fängelsekund, dristar sig att ge råd åt farao och att bli faraos rådgivare. Det är nog märkligt. Och det är det här som så djupt imponerar på farao. Dels att han kunde uttolkningen och dels att han vet vad som är klokast att göra i den här situationen. Josef kan aldrig ha tänkt sig att han, en som har blivit rövad bort från sin fäders land och har varit slav, varit i fängelse, att han plötsligt ska stå inför farao, fint klädd, uppklädd, och så ska han ge råd åt farao vad han ska göra. Och ännu mindre hade han väl kunnat tänka sig vad som ska följa nu. Innan vi går dit så kan vi ju konstatera att Josef här föreslår att farao ska ta upp en skatt. Femtedelen. 20% skatt. Av alla skördar. Det här var också någonting som sen blev en regel. Inte kanske 20%, det varierar, men det blev en regel att man tog upp skatt av undersåtarna. Då ska vi gå vidare och se hur Josef upphöjs. Verserna 37 och framåt. Detta tilltalade farao och alla hans tjänare, och han sa till dem: finns det någon som har Guds ande som denne man? Och farao sa till Josef: eftersom Gud har uppenbarat allt detta för dig, så finns det ingen som är så förståndig och vis som du. Du ska förestå mitt hus och allt mitt folk ska rätta sig efter dina befallningar. Bara när det gäller tronen ska jag vara för mer än du. Farao sa vidare till Josef: se, jag sätter dig över hela Egyptens land. Och farao tog ringen från sin hand och satte den på Josefs hand, och han klädde honom i kläder av fint linne och hängde en kedja av guld kring hans hals. Han lät honom åka i vagnen närmast efter sin egen, och man ropade Abrek framför honom. Så satte farao honom över hela Egyptens land. Sedan sa farao till Josef: jag är farao, utan din vilja ska ingen i Egyptens land lyfta hand eller fot. Ja, det är nog så märkligt så att man kunde inte tro att det är sant om det skulle stå i Bibeln. Och det är ju därför också som många menar att det inte är sant, för att det är så orimligt. Farao och hans män förundrades över Josef och hans vishet. Och så kommer farao till att det finns, det kan inte finnas någon som har Guds ande som denne man. Man dyrkar många gudar i Egypten. Egyptens gudar är välkända från fornhistorien, antiken. Men det här, det var då en gud som farao inte kände. Men han respekterade honom. Det var en gudsfruktan som han också visade. Och det var därför han gav förtroendet åt Josef. För han såg att han dyrkade en gud som hade en sådan makt. Som Egyptens gudar inte hade. För deras spåmän kunde ju inte tolka drömmarna. Det är ju en ytterst stark parallell den här tredje gången där Josef sätts över allting. I Potifars hus sattes han över hushållet. I fängelset sattes han över som föreståndare över de andra. Och nu är det tredje gången som Josef får en chefställning. Och nu blir han faraos närmaste man. Farao som var en despot. En kanske nu inte tyrann, men han var i alla fall en diktator. Om vi nu tar ett ord som inte nu behöver ha negativ klang. Kanske då Josefs rang blev närmast en statsminister. Om vi skulle försöka jämföra. Men det finns nog ingen statsminister i vår tid som skulle ha den makten som Josef hade. Man kan fundera också vilken tid det här var. Vad var det för farao? Farao är ju en titel. Det är ju inte ett kunganamn. Utan det är en titel på alla kungarna efterhand. Och det är lite olika åsikter om det här också bland dem som förlägger den här händelsen till 1800-talet före Jesus. Som vi gör om vi vill vara trogna Bibelns kronologi. Men det finns nämnt en ett som heter Senusret. Och då skulle det ha kunnat vara den andra, Senusret, den andra. Han kallas också i en del litteratur för Sesostris. Inte så känt namn. Amenhotep var mera känt och det fanns en sån också ganska fort efter det här. Men det var mera sannolikt denna Senusret. Och så, vad fick då Josef? Jo, han fick en ring, en signetring. Och det betyder att han fick makt att slå faraos sigill på dokument. Och därmed så kunde han utfärda påbud. Han kunde stifta lagar i faraos namn. Det var inte lite det. Och han fick en linnedräkt. Och linnet, det var förbehållet kungar eller furstar överlag. Det fanns sådana som hade linnedräkter också annars, men det var egentligen så var det inte rätt. Det var en rik man som hade Lazarus i sin port, som Jesus berättar om, som hade en linnedräkt, fint linne. Han hade tagit åt sig rätten som han inte hade, att bära linnedräkt. Och han hängde en kedja av guld kring hans hals. Det var också ett tecken på makten. Josef var alltså faraos högra hand. Och vi kan också här tänka på, Jesus sa, jag har fått all makt i himlen och på jorden. Jesus for upp till himlen för att sitta på Guds högra sida. Det vill säga utöva allmakten. Utöva den allmakt som bara Gud har. Josef hade inte en sådan makt. För han hade inte allmakt. Han hade en mänsklig allmakt. För det fanns ingenting som fara undan höll honom att bestämma om. Men det var ju ändå begränsat. Så ropar man abrek framför honom. Det här är ett uttryck som man inte kan översätta. Man vet inte vad det är. Det finns olika översättningar. På en del ställen står det fall på knä. En del säger beredd väg. Men hur som helst så är det ju ett uttryck som visar nu kommer någonting som vi ska vörda högt. Nu kommer en man som är aktningsvärd mer än något annat. Och då farao sa till Josef, utan din hand ska ingen i Egyptens land lyfta hand eller fot. Så betyder det här ju att han hade ju också all svärdsmakt till förfogande. Kanske han också var befälhavaren för krigsmakten. Eftersom Josef hade allt, så varför skulle det ha varit undantaget från honom? Vi har inga indicier på att han förde krig. Men åtminstone ordningsmakten så var ju underställd honom. Ingen fick göra någonting utan att Josef tillät det. Ja, och så ska vi läsa ett par verser till. Farao gav Josef namnet Safenat Panea och gav honom till hustru Asenat, som var dotter till Potifera, prästen i On. Därefter reste Josef omkring i Egyptens land. Nu ville ju då farao också egyptifiera honom. Han skulle bli ett med folket. Han skulle få ett egyptiskt namn. Och det namnet som han då fick, så det betyder han uppenbarar förborgade ting. Så han fick ett namn som direkt motsvarade det han gjorde. Och så var det ju vanligt på den här tiden. Så fick han också en hustru. Och nu är det inte dags här att anklaga honom för att han inte gifte sig med en hebreisk kvinna. Nu var han i en sån position, så det var ingen sån chans. Potifera är inte detsamma som Potifar. Det är ett annat namn. Hon var prästdotter, dotter till prästen i On. Och det är en högaktning att han får en prästdotter till hustru. Luther säger att det är självklart att den här prästen och den här hustrun blev omvända till Israels Gud. Att Josef predikade för dem och lärde dem. Nå, det står inte i texten. Det är ju en förhoppning. Så ska vi läsa vidare det några verser till från 46. Josef var 30 år när han stod inför farao, kungen i Egypten. Sedan han lämnat farao reste han omkring i hela Egypten. Under de 20 goda åren gav landet skörd i överflöd. Och under dessa 20 år samlade Josef in allt ätbart och lagrade det i städerna. I varje särskild stad lagrade han den föda som han hämtade från fälten runt omkring. På så sätt samlade Josef så mycket säd som det fanns sand i havet. Till sist slutade han att hålla räkning på den, för den kunde inte räknas. Josef var 30 år, och vi kommer väl att tänka på en parallell. Jesus var cirka 30 år när han inledde sin verksamhet. Och det märkliga är att också David var 30 år när han blev kung över hela Israel. Så det har en speciell betydelse, den här åldern. Men Josefs förebildande funktion här är alldeles tydlig. Han förebildar Jesus. Han har nu höjts från förnedringen och blivit upphöjd, getts all makt. Och när Paulus i Filipperbrevet beskriver Jesus, så säger han att han ödmjukade sig. Han gick ner i den djupaste förnedring. Och sen har Gud upphöjt honom. Och det yttersta läget, skedet i upphöjelsen, är när han tar tillbaka all sin makt, sitter på Guds högra sida. Josef är där nu. I förebildande betydelse. Och det är ju egentligen märkligt att en så ung man upphöjdes. För på den här tiden, som jag antar att det har varit alla tider i de här nejderna, så är det ju åldern som räknas. En ung man ska inte kunna upphöjas över äldre. Men det är den unge mannen Josef nu som upphöjs. Så det är ett underverk i sig att farao går in för en sån här lösning. Men det är Gud som leder, alltid. Ja, och så gav då landet körde överflöd och Josef reste runt och lagrade det. Han hade ju naturligtvis många medhjälpare som han anställde för att köta om det här. Och allting fungerar inte så bra, för att till slut så mäktar man inte hålla reda på hela den här skörden och hur mycket som fanns. Och vi går vidare från vers 50. Innan hungeråren kom föddes två söner åt Josef. De föddes åt honom av Asenat som var dotter till Potifera prästen i On. Josef gav den förstfödde namnet Manasse. Ty, sa han, Gud har låtit mig glömma all min olycka och hela min fars hus. Och den andra gav han namnet Efraim. Ty, sa han, Gud har gjort mig fruktsam i mitt lidandes land. Och vi har i folkbibeln har vi tolkningarna av de här namnen. Manasse anknyter till det hebreiska ordet för glömma. Och Efraim anknyter till ordet för göra fruktsam. Vi kan jämföra med Abraham som också lämnade sin fars hus på Guds befallning och drog bort till ett annat land och glömde på sätt och vis också sin fars hus. Josef skulle flytta bort och så ska också Jakobs hela hus och Josefs bröder flytta bort för att komma undan frestelserna i Kanan. Men från vers 53. De 7 överflödsåren i Egypten tog slut. Och så började de 7 hungeråren som Josef hade förutsagt. Det blev hungersnöd i alla länder, men i Egypten fanns det bröd överallt. Och när hela Egyptens land började hungra och folket ropade till farao efter bröd, sa han till alla egyptierna, gå till Josef och gör som han säger. När hungersnöden hade brett ut sig över hela landet, öppnade Josef alla förrådshus och sålde säd till egyptierna. Men hungersnöden blev allt svårare i Egypten. Och från hela världen kom man till Josef i Egypten för att köpa säd. Ty hungersnöden var svår i hela världen. Nu, det finns ett uttryck som kallas hyperbol som beskriver att man ibland överdriver. Och frågan är ju det om Mose överdriver här. Var det hela världen som hade hungersnöd? Eller var det länderna där runt Egypten? Det vill säga alla de länder som stod i kontakt med Egypten, som man kände till. Vi vet ju ett annat ställe i julevangeliet. Från Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Gällde det indianerna i Amerika också, kineserna och mongolerna, om de nu hade flyttat ut till de ställena då på den tiden, och det hade de väl gjort. Det var ett uttryck som visade att det var den del av världen som var föremål för intresse. Så det är liksom en överdrift, det där, sannolikt. Utan att vara någon lögn för det. För det, man skrev så, man sa så. Vi går vidare och går en bit in i kapitel 42 också. Vi kommer inte att hinna med hela det här kapitlet, men lite ska vi ta. När Jakob fick veta att det fanns säd i Egypten, sa han till sina söner, varför är ni så rådlösa? Och han fortsatte, jag har hört att det finns säd i Egypten. Res dit och köp säd åt oss så att vi överlever och inte dör. Då reste 10 av Josefs bröder ner för att köpa säd i Egypten. Jakob skickade inte Josefs bror Benjamin med de andra bröderna, för han var rädd att det skulle hända honom någon olycka. Så var också Israels söner bland dem som kom för att köpa säd, eftersom det rådde hungersnöd i Kanans land. Vad månne hade hänt med Jakobs hus? De illsinnade, ondskefulla, mordlystna bröderna, om de hade förblivit där i Kanan. Skulle det ha blivit ett folk som hörde Herren till, som skulle ha varit isolerade från andra folk? Var det sådana som Gud ville? Nej, sannolikt inte, säkert inte. Gud måste ta hand om dem. Och nu sker en ny etapp i den ledning som Gud leder dem på här. Nu ska de förberedas för flyttningen till Egypten. Och bröderna ska prövas. De ska bestraffas för det som de gjorde med Josef. Och Gud har låtit Josef hålla sig från att ha kontakt med Kanan och med sin familj. Vilket rimligtvis borde ha varit möjligt när han blev upphöjd till faraos högra hand. För det är i Guds plan att det ska ske på ett dramatiskt sätt. för att bröderna ska bli komma i ångest och bekänna sina synder. Det var inte långsökt att tänka sig att bröderna kände lite oro för att resa till Kanaan, till Egypten. De visste ju att det var dit som Josef hade sålts. Var månne Josef finns? Tänk om vi stöter på honom. Det kan tänkas att det var så. Benjamin fick inte åka med. Han är ju den enda kvarvarande sonen som Rakel födde, hans älsklingshustru. Och han var rädd att det skulle hända någonting. Så går vi då vidare. Josef var nu den som hade makten i landet. Och det var han som sålde säd till allt folket. När Josefs bröder kom dit bugade sig för honom med ansiktena mot jorden. Då Josef såg sina bröder kände han igen dem. Men han låtsades att han var en främling för dem och tilltalade dem hårt och frågade dem: var kommer ni ifrån? De svarade: från Kanans land för att köpa säd till mat. Trots att Josef kände igen sina bröder kände de inte igen honom. Då tänkte Josef på de drömmar han hade haft om dem. Han sa till dem: ni är spejare. Ni har kommit för att se var landet saknar skydd. De svarade honom: nej herre, dina tjänare har kommit för att köpa mat. Vi är alla söner till en och samma man. Vi är hederliga män. Dina tjänare är inga spejare. Men han sa till dem: jo, ni har kommit för att ta reda på var landet saknar skydd. De svarade: vi dina tjänare är 12 bröder, söner till en och samma man i Kanans land. Den yngste är hemma hos vår far och den lever inte längre. Josef sa till dem: det är som jag har sagt er, ni är spejare. Så här ska jag pröva er. Så sant farao lever, ni slipper inte härifrån om inte er yngste bror kommer hit. En av er måste fara och hämta hit er bror, medan ni andra stannar som fångar. Så kan jag pröva om ni har talat sanning. Om det inte är så är ni spejare, så sant farao lever. Sedan höll han dem i förvar i 3 dagar. Det var en märklig upplevelse för Josef, säkert. Han kunde behärska sig. Han kände igen dem och de kände inte igen honom. Det var ju klart att de hade ju, han hade ju förändrats. Det hade gått 13 år. Han var 17 då han såldes. Han var 30. Ja, det var mer än 13. 20. 22. Det hade gått 22 år. För att det var 20 år, rika år, och så var det 2 fattiga år innan de kom. Så kunde de ju inte tänka sig att en sådan fin man klädd med yttersta prakt, faraos närmaste man, skulle vara deras bror. Josef tänkte på drömmarna. Och han fick höra av Gud veta hur han skulle pröva sina bröder. Han talade med dem genom tolk. Det måste ju ha känts lite märkligt när de står där och kaverar: vi är hederliga män. Jaha, är det hederliga män som tänker ta livet av sin bror och som sen säljer honom till slav? Så han prövar dem steg efter steg. Han vill veta mer och mer om deras familj. Deras familj. Och så ställer han då krav på att den yngsta brodern ska komma som ett tecken på att de har talat sanning. Och nu vet de ju det att han får inte komma. Så han vet vad han ska kräva. Josef är lika kallsinnig mot dem som de var när Josef bad dem om benådning när de tänkte döda honom. De sa om Josef: en lever inte längre. Egentligen säger texten: en är inte mera. De använde inte ett klarspråk där att han är död. Utan de gick lite runt. Jag tror att vi ska läsa fram till det här stycket till och med 24 ännu ikväll. Vi kan återkomma till det lite, men att vi ska läsa igenom det så får vi fortsätta därifrån nästa gång. På 3:e dagen sa Josef till dem: om ni vill leva så gör på detta sätt, för jag fruktar Gud. Om ni är hederliga män, låt då en av era bröder stanna som fånge i huset där ni suttit fängslade. Men ni andra får resa er väg och föra hem den säd som ni har köpt till hjälp mot hungersnöden hos er. Ta sedan med er yngste bror hit till mig. Om ni talat sanning ska ni slippa dö. Och de gjorde så. Men de sa till varandra, vi bär på skuld för det vi gjorde mot vår bror. Vi såg ångesten i hans själ när han bad om förbarmande, men vi ville inte lyssna på honom. Därför har vi själva kommit i denna ångest. Ruben svarade dem, sa jag inte till er att ni inte skulle synda mot pojken, men ni lyssnade inte på mig. Därför utkrävs nu hans blod. Men de visste inte att Josef förstod detta, för han talade till dem genom tolk. Han vände sig bort från dem och grät. Sedan vände han sig till dem igen och talade med dem. Och han tog Simeon från dem och lät fängsla honom inför deras ögon. Jag fruktar Gud, säger han. Ja, det gör han minsann. Det var inte väl så där självklart att han gör det när han är en hög man i Kana. Men han har omtanke om dem. Han vill inte heller dra ut på tiden för att förvärra hungern för hans far, de som är kvar där i hemlandet. Även om Josef först har krävt att de alla ska stanna där utom en som får åka hem efter Benjamin, så mildrar han nu då, efter de här tre dagarna när bröderna måste ha varit en fruktansvärd ångest. Vi kan tänka oss hur det var när man hör här hur de resonerar med varann. Vilken ångest det var att sitta där i fängelse. Så nu ändrar han det så att de alla får åka utom en. Och han nämner också här att risken finns att det blir dödsstraff. Om ni har talat sanning så ska ni inte få dö, men annars. Att vara spejare, en spion, så är inte någon liten sak. Och Josef avger en ed vid faraos liv här, någonting som var vanligt i Egypten. Han spelar sin roll som faraos närmaste man. Och bröderna har fått ett uppvaknat samvete. De har ett helt annat sinnelag än då när de sålde Josef. Så de har pinats nu. De har prövats med all orsak hade känt skuld. Och det är den viktigare resultatet av den här prövningen. Ruben försökte i tiden rädda Josef, men lyckades inte. Men han påminner om det, och det är också väl orsaken till varför han slipper att bli kvar som gisslan. För det var Simeon som var den näst äldste, som var den våldsammaste. Och det måste ha varit han som anförde dem då i tid, eftersom Ruben inte var med. Och det är Simeon som därför lämnas i fängelse. Josef måste vända sig bort och gråta. Sannolikt måste han lämna rummet och hitta på en orsak att göra det. En liten detalj som man också kunde nämna, det är ju det står att Josef sålde säd till allt folket. Det är väl knappast troligt att han ensam kunde mäta upp all säd som skulle säljas, men en tanke är att han kunde ha sagt till åt sina underhuggare att kommer det någon från Kanan så ska de säga till åt honom. Så tog han själv den uppgiften att svara för den här försäljningen. För nu ville han verkligen träffa sina bröder. Och nu ville han skaffa försoning med sin familj. Och rädda dem från deras hungersnöd. Vi får fortsätta sen då hur det går för bröderna när de kommer till Kanan och med fortsättningen i Egypten. Men för det här tillfället ska vi nu avsluta. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.